Så, Göte Holmans podcast är tillbaka och jag befinner mig i Gamlestan och jag är djupt inne i Kåsaras klubblokal. Sitter här i Vojkans stol, men inte han jag ska prata med utan jag är faktiskt här med Milan Tanaskovic. Välkommen!
Tack så mycket!
Hur är läget med dig idag?
Det är bra, jag har precis klivit av en träning ute på Gamlestadsvallens konstgräs.
Ja, var du nöjd med gubbarna idag?
Det var jag, är alltid nöjd med dem. De gör bra ifrån sig varje vecka, det ser bara bättre och bättre ut.
Ja, det är ju kanske en av de stora snackisarna i lokalfotbollen. Ja. Kåsaras satsning.
Precis, vi har ju blivit det på senare tid.
Ja, upphåsade både här och där.
Jajamän.
Är det befogat?
Både och. Vi är nykomlingar i Division 4 i år, men vi har ett bra spelarmaterial och vi vill vinna alla matcher vi ställer upp i, så att både och.
Självklart, vi ska gå in lite djupare på det senare. Men det kanske många känner till din, du har fått en spelarkarriär också.
Jajamän.
Innan du blev tränare. Hur, vad är det för moderklubb?
IF Varta.
IF Varta.
Började när jag var 6 år.
Och har ni spelat träningsmatch mot dem?
Ja, vi mötte Varta förra lördagen faktiskt.
De har rasat lite, va?
Precis, de har halkat ner till Division 5 nu, men gör en liten ny satsning där i år och fått in lite nytt folk som var med och testade mot oss. Och jag såg Varta förra året några gånger och det är ett betydligt bättre Varta i år än vad det var förra året. Så att det är på rätt väg.
Hur länge var du med där i moderklubben och var du uppe i A-laget?
Nej, var inte. Som 12-åring gick jag faktiskt till Lundby.
Okay.
Och där spelade jag faktiskt ganska
Det var innan 06 då?
Innan 06, ja. Precis.
När de var, vad låg de i då?
Vi spelade från division 2 och 3, pendlar om de säsongerna.
Ja, stabilt.
De hade ett stabilt representationslag.
Deras klassiska, är det 86-laget?
87.
Med Hussein, va, eller?
Jajamän, det stämmer.
Och lite andra stabilt. De var väl väldigt, väldigt duktiga. Yes. Ja. Men du spelade A-lagsfotboll i Lund då?
Nej, jag var bara där tills jag blev 18 år. Och sen blev man inte upplyft till A-truppen.
Nej.
Det var inte många som blev det. Nej. Då fortsätter jag med att resa i Gaikkullen faktiskt.
Ja, det är ett gammalt anrikt lokalfotbollslag.
Jajamän.
Var lirade de någonstans?
Gaikkullen, vi hade våra hemmamatch på Rambergsvallens gräsmatta.
Det är så, ja. Det är en bra...
Det är en ganska fin hemmaplan.
Bra merit att ha. Ja, kunna slänga sig med.
Det är den största meriten framförallt.
Ja, det är så. Jag har spelat, klivit in
precis,
där.
Precis.
Hur var publiksiffrorna? Var det Häckenklass?
Ja, det var nästan i alla fall. Mellan 40 och 50 stycken per match var
det. Ja, det är som Häcken ungefär.
Det är som Häcken.
Ja, om det är bra drag. Ja, men du nådde alltså inga, man kan säga att du nådde inga jättehöjder som spelare.
Nej, som spelare så fick jag en säsong i Division 4 som bäst.
Ja, ytterback.
Vänsterback.
Vänsterback,
jajamän. Ja.
Vänsterfota.
Ja, bättre än höger i alla fall.
Kanske bara ett pass med båda fötterna.
Precis.
Ja, det är bra. Men sen någonstans där i Säve så började du halka in på tränarspåret.
Precis, ja. Det var ju några klubbar till som spelare innan där, men avslutade min spelarkarriär i Säve faktiskt. Och sen blev det ett B-logs som sökte tränare och hoppade på det lite grann och sen så faller jag in på det.
Ja, hur blev det sen att du tog över, för du tog över Säves A-lag?
Ja, vi höll på att halka ur Division 6 där ett år, vi klarade oss med en poäng och då valde Säve som förening att göra så med den dåvarande tränaren och jag fick förfrågan och det var självklart för mig att jag skulle ställa upp och få coacha ett A-lag.
Var det något du hade tänkt själv eller hoppats på eller blev det...
Jag hade inte tänkt på det från början, men i samband med att jag fick det här med B-laget och så blev det ju lite mer min grej. Jag slutade ju spela fotboll direkt själv också, så att det blev liksom roligare och roligare för varje vecka. Och när man väl har ett B-lag så vill man självklart testa att ha ett A-lag också, så att det blev naturligt.
Och Säve blev väl, året efter, var väl med i toppen?
Precis.
I den glömda 6D-serien?
Vi fick två säsonger på rak som tredje plats då.
Ja.
Första året efter Kåsara och... Nej, förlåt, Komarken och Bosna, tror jag det var. Och andra året så kom vi trea, fast bara en poäng efter seriesegrarna när Zenit vann före Nol.
Ja.
Och det var de två åren som var också den.
Ja. Men sen så gick klubben, försvann helt enkelt.
Klubben försvann. Det finns ju en bakgrund till det också, så att... Det är lite svårt att få ut spelare till Säveplan där.
Ja, det kan jag tänka mig.
Inte bara för att det ligger så dumt där ute, utan halva säsongen spenderar vi på Klarbergsvallen också utan klubbstuga egentligen. Så att det är lite svårt att locka spelare till de här långa resorna som man har gjort. Men ja, det funkade de 2 åren i alla fall, men sen så tappade många.
Var det klart redan alltså innan säsongen drog igång, eller blev det, jag kommer inte ihåg hur det var, drog de sig ur sent eller var det klart?
De drog sig ur efter serien var slutspelad. Det som var lite lustigt var att vi hade ju fortfarande chans att vinna serien inför den sista matchen. Men nu vann ju både Zenit och Nol sina matcher.
Ja, det kommer ihåg.
Ja. Som vi, och då hamnade vi på 1 poäng efter dem ändå. Så att jag vet faktiskt inte hur det hade blivit om vi hade vunnit serien. Nej. Eller om vi nu hade fått kvala förra året innan detta. Då. Det är mycket möjligt att serien själv hade levt vidare. Ja. Men svårt.
Ja, det blev för tungt helt enkelt.
Det blev för tungt att göra en session till i sexan. Ja. Men, jag väl. Ja.
Men du har fått lite blodad tand då på tränaryrket.
Precis, precis. Jajamän, det hade jag.
Och då kom den här numera lite halvlegendariska Finlandia-satsningen.
Precis.
Hur hamnade du? Har du någon anknytning till Finlandia sen innan?
Jag kände ordförande Martin Gustafsson väldigt, väldigt väl. Och han är ju egentligen den stora anledningen till att jag hamnade där.
Ja. Var det du letade nytt lag och de letade ny tränare, eller?
De letade faktiskt ny tränare redan på sommaren, samma säsong som,
okay,
som den dåvarande tränaren var där. Vi hade lite diskussioner och vi beslöt vi faktiskt redan då egentligen att jag skulle ta klivet upp. Därför så var det lite vemodigt att känna att Säve höll på att vinna den här serien och kanske då behöva lämna dem trots att man vinner serien. Men det blev ju inte så. Så
att,
flytten till Finland blev ju lite enklare att genomföra då med tanke på att inte många spelare ville vara kvar och göra ytterligare en säsong i sexan.
Nej. Hur många av de gamla Säve-spelarna tog du med dig till Finlandia?
Det var väl, som kom med var det väl en 7-8 stycken, men sen var inte alla med hela resan.
Nej,
utan de flesta var ju med från början, sen så har ju vissa varit med sporadiskt mot slutet. Men sen 5 stycken av de här som följer med har ju varit med under hela säsongen. Mm.
Men det var väl nästan en uppåt, hur många nyförfär blev det där? För det blir väldigt väldigt uppskrivet.
Ja, det var ju några spelare som redan var klara för föreningen, som föreningen själva hade knutit till sig då i samband med att jag kom där, och det kände jag ju till redan tidigt där.
Så en liten mytbildning att det var du som dunkade in alla nyförvärv?
Nej, sen är det ju skillnad på nyförvärv också. Att bara ta in ett namn, det är inte samma sak som att ta in en spelare som kan spela fotboll.
Nej, det är klart. Olika,
precis. Men vi fick väl in cirka 15 spelare den gångna säsongen till Finlandia, och jag vet att Finlandia löste 4 stycken bra spelare på egen hand, så att en eloge till dem för att de också gjorde det.
Men ja, självklart.
Cirka 10 spelare har väl följt med mig på resan där, helt klart. Ja.
Men det blev ju, ja, det var uppsnackat. Dallan till exempel var vi ganska övertygade om.
Precis.
Att jag kommer inte ihåg exakt ordavalet, men det var väl några av de klassiska jogga hem eller
jogga
hem serien.
Ja. Farligt att säga så, för det är ju så att spelare läser sådana bloggar och de smittar av sig. Och då,
så om vi säger så att Fiskebergsbloggen inte hade existerat, hade Finlandia haft en bättre chans? Eller märkte ni det när ni mötte andra läser? Alltså det var lag backade hem eller lag så hade extra tändvätska att få slå er för att ni var uppsnackade?
Jag tror inte vi hade presterat bättre om de inte hade känt till den här informationen, men jag tror att de andra lagen hade inte tänt till lika mycket i alla fall. Det var väldigt många gånger man läste matchreferat och införreferat från motståndarna där det står att nu kommer Finlandia på besök, den stora seriefavoriten, och läsa det varje vecka, då känner man det liksom, då får du ju den 12:e spelaren mot dig från början, och det är lite jobbigt faktiskt.
Ja, det är klart. Sen blir det till slut då, det blir inget fiasko. Alltså, det blir en andra plats.
Mm.
Men dock, det blev en 10 poäng tror jag, upp till Nol som, eller till
fiasko är ju fel ord, men en,
ja, det var Nol som vann.
Nol vann ju all rättvist också, såklart.
Då vinner man med 10 poäng, så.
Precis, så
sen hade ni väl ganska långt ner till, till tredje.
Precis, vi hade ju nästan 10 poäng ner till tredje lag också, som var hälso.
Jag tror han gick om Lundby sista
där. Sista omgången. Fiasko är ju fel ord, men en rejäl missräkning framförallt. Ja. Vi satt ju i januari när vi hade detta spelarmötet. Det var väl nästan 30 man där som bestämde att vi skulle försöka ta hem den här serien. Eller framförallt gå upp via kval, och som det inte ens blev. Vår interna målsättning var självklart att vi skulle gå upp en serie. Men samma spelare som satt och tyckte detta i januari, de har ju inte varit med under resans gång hela vägen.
Nej.
Vissa har ju lämnade ju redan på försäsongen, vissa lämnat till sommaren, och vissa har ju inte ställt upp och spelat matcher i den utsträckning som man har hoppat. Så att, jag i alla fall ändrade den målsättningen ganska så tidigt när jag insåg att samma spelare som tyckte de här sakerna från början, de fanns inte med på den här resan.
Och då var det, alltså, var anledningen till att de inte var med, var det många som, alltså, var det en sak som hände att de inte kunde, eller var det att de valde och inte, för ibland kan det ju hända saker på den här nivån att det...
Vänder vi på det så, det var, träningsnärvaron var ju betydligt högre under vintersäsongen, till och med när det var minusgrader, ja, än vad det var på sommarsäsongen, ja, på 20 plusgrader. Och det är lite, som sagt, standard här.
Det är ju märkligt fenomen. Ja. Det har vi haft även alltså, när jag har spelat i olika lag, att det är gubbar som gör varenda träning på försäsongen. Precis. Och sen försvinner de när säsongen börjar.
Så var det lite
så kul är inte försäsongen.
Nej, alltså, det är kul att det var så ju. I Finland i alla fall. Det kändes ju väldigt bra för säsongen. Och under hissenmässkapen så var vi väldigt stabila när vi slog Vardar där i första omgången. Och var Velvitna riktigt bra om match i omgången efter det. Och de vann ju hela HM det sen efteråt. Så då kände vi redan att på försäsongen att vi kan nu.
Ja, det var väl även då ni hade en klassisk försäsongsträning med 44 man på träning.
Ja, det stämmer. Första träningsveckan som jag var tränare för Finland så var vi 44 stycken. Och den andra tränaren tror jag var 41 eller 42. Nu är ju siffrorna lite missvisande eftersom vi inte hade någon uttalad tränare för juniorerna. Så att ett tiotal av de här var våra egna juniorer.
Ja, det var inte så att ni hade 20 provspelare där.
Nej, det hade vi inte. Utan 10 stycken av dessa, det var egna juniorer som fick med känna på det eftersom de inte hade några egna träningar på den tiden.
Tror även att Kim Holm var med då.
Ja, han var med.
Som numera spelar i Göteholms tror jag och gör det bra.
Absolut.
Han hamnade faktiskt i Göteholm på ett... Fick lite tips från dig.
Ja,
att den här killen bor i era trakter och kan nog vara en bra förstärkning. Och det har varit. Det får vi tacka för.
Precis. Jag har känt för de där tipsen. Det är många spelare som har gått med en klubba tack vare mig.
Ja. Får du någon bonus? Och, lite vid sidan om utan du bjuder på det.
Min vänskap till många spelare den grundar sig på att jag vill att de ska trivas på fotbollsplan också. Och
självklart.
Då finns det väldigt många föreningar som är bättre än den man själv spelar eller tränar faktiskt.
Ja, men det var ju som sagt trevligt att du skickade herr Holm våran väg. Så att,
nej, men det stämmer.
Ja. Men om man ser rent fotbollsmässigt om i Finland, det var alltså att den truppen du trodde att du hade, det var inte den.
Vi hade aldrig någon kontinuitet i matcherna. Vi fick byta i backlinjen, mittfältet. Vi hade nog aldrig samma startelva två matcher i rad. Och det var skador och bortfall samma dag. Det var sådana som skulle åka och fiska. Och det var mest konstiga ursäkter jag har hört. För att inte kunna ha matcherna. Och det blev väldigt, väldigt svårt. Jämfört med Nolo exempelvis så bytte de nästan aldrig ut någon i startelvan. De hade kontinuitet i allt de gjorde. Ja. Och det är så man vinner matcher. Och
vi fick
många gånger plocka in juniorer för att ha folk på bänken. Vi hade väldigt, väldigt bra startelva varje gång. Men som sagt, vi hade inte alltid sådana som hade tränat två gånger i veckan. Och då är det svårt att spela 90 minuter på den nivån.
Så det är hur slutet i Finlandia då? Hur du blev inte kvar där?
Nej.
Hur gick snacket där?
Ja, det var ju lite diskussioner om det. Vi hade ett litet möte precis innan säsongen var slut angående framtiden och så. Men
hur kände du att alltså satsningen kom av sig lite?
Ja, satsningen kom ju av sig med tanke på att det inte blev något kval.
Nej,
lite
precis.
Där så dog ju det samarbetet kan man ju säga. För vårt samarbete från början, det var ju långsiktigt. Vi pratade om att jag skulle vara där i 3 år till en början. Men då pratade vi även om att vi skulle ta oss upp till division 5 första året. Och det var lite det som grusade det samarbetet.
Precis.
Så att därför så valde jag att
gå. Ja. Och då, hur kom det sig då att du hamnade i Kåsara? Var det... Visste du, för de hade den här satsningen som pågår nu, den känns som den började, den var ju redan på gång. Den har ju hållit på ett tag.
Ja, jag har ju följt Kåsara väldigt mycket själv eftersom jag själv har spelat och det, man har lite rötter i föreningen sedan tidigare. Men,
när lirade du för Kåsara?
Ja, det var innan millennieskiftet. Det var 98-99 någon gång.
Ja.
Det var ganska länge sedan.
Och då låg de...
Division 6. Spelade på grusplan.
Den som numera då är omlagd till konstgräs. Ja. Så där har du gjort några glidtacklingar på vänsterkanten?
Ja, precis på vänsterkanten. En eller två kanske.
Ja. Jag har ju lite dålig koll på Kåsaras historia, men då låg de i den. Har de varit uppe högre upp?
De har aldrig varit högre upp än division 4.
Men det är så? Ja. De har pendlat lite.
De har pendlat mellan 4 och 5 och även varit ner i 6 för länge sedan. Då, men de har legat i 5 mestadels och 6.
Ja. Så du hade ju ändå lite koll på föreningen?
Precis.
Ja. Men hur blev det då att du till slut hamnade? Var det kom en förfrågan från...
Den första förfrågan kom faktiskt i somras av sportchef Savo Drobats.
Ja.
Han var lite nyfiken på vad jag skulle göra nästa år.
Ja.
Och i det läget sa jag faktiskt att som det ser ut nu så är det Finlandia som gäller och jag vill inte diskutera något annat heller. Och det gjorde jag inte, utan det blev att han hörde av sig lite längre fram igen och ja. När han visste att inte vi gick upp. Och fick jag anbud från dels Kossara då, det var några andra föreningar också förklart, men Kossaras satsning och ambition och spelarmaterial samt de spelarna som jobbar runt föreningen, det var svårt att tacka nej till det.
Ja. Men visste du då, för det har kommit in väl en 6-7 värvningar nu och även kanske vissa snackisar på gång om att det kan vara flera på gång här. Hur många av dem, visste du om att några av dem var på gång? När du tackade ja?
Innan jag tackade ja så ville jag ju veta vilka spelare som skulle stanna kvar i laget. Och så ville jag självklart veta vilka som var på väg in.
Ja.
Och i så fall om jag kunde hjälpa till med någon värvning och i så fall på vilka positioner det behövde spelare.
Ja.
Och där hittade vi en ganska bra. Kossara hade ju redan etablerat kontakter med flera av de nya spelarna. Och några av dem kände jag privat också. Det ja. Gjorde det väldigt
klart
mycket.
Klart att det hjälper.
Precis.
Var det klart från början att det skulle vara två huvudtränare?
Yes, det ja. Var det. Det skulle vara två tränare med delat ansvar.
Ja. Men det var inte då klart att det var... Visste du att de med Pereira var tilltänkt när
nej.
Du...
Nej, det var inte så. Utan de... hade några namn som de intervjuade ja. Som jag också då var med och träffade på resans gång. Men när vi kom till Daniel så kändes det bara 100 perfekt direkt.
Ja.
Så att de frågade mig, det gjorde de i varje intervju, vad jag ja. Tyckte. Och de ville att, hade jag sagt blankt nej till något så hade det inte blivit något. Men
nej.
Det måste ju funka med kemin mellan tränarna också. Så.
Känner du Daniel sen innan?
Känner inte Daniel sen innan, men jag känner honom väldigt mycket ja. På 3 månader.
Ja. Jag har haft en del, jag har spelat Marieholm, jag har haft en hel del att göra med honom och väldigt, väldigt trevlig, väldigt duktig och väldigt,
absolut.
Känns väldigt driven.
Ja, grymt engagerad tränare, grymt engagerad.
Jag hade en väldigt stor del i att Marieholm tog steget upp i 5:an.
Ja,
så att, det känns som en väldigt bra värvning.
Mm, nej, Daniel är kanon på alla sätt faktiskt. Det ser verkligen fram emot detta samarbetet. Det har ja. Gått väldigt bra hittills.
Jag tänkte innan vi kan götta ner oss lite mer i alla värvningar och i Kossar och så. Men jag tänker lite bredare. När du ändå har varit tränare nu ett tag i lokalfotbollen. Vad är de största svårigheterna att vara tränare på den här nivån? Även om det är 4, 5 ja, eller 6.
Jag har ju bara varit tränare i 6:an innan. Det är ju 60 och har ju varit som ett magplask för mig. Det har ju liksom ja. Inte kommit där ur riktigt. Men nu har jag ju äntligen det. Men just det som är svårigheten med division 6 i alla fall. Det är ju att få kontinuitet. Och träningsnärvaro. Få folk att brinna för det. Precis som att det inte är division 6. Det är lite svårt. På den nivån så måste man acceptera att folk jobbar över. Man har familj, man är varannan veckas förälder. Och man tar inte det på det allvaret. Mm. Och jag kanske var lite överambitiös för den serien.
Ja.
Det har jag fått höra på vägen. Men det är väldigt svårt att få kontinuitet i det ja. Mesta man gör. Och det är svårt. Folk hör inte av sig när man ska träna. Och man får
är din tränarstil, kör du hårt på det? Alltså,
jag är väldigt viktig med disciplinen och jag ja. Kräver väldigt mycket av mina spelare. Och jag kan tappa humöret också när jag känner att jag inte får tillbaka lika mycket som jag ger. Och det händer ju ett flertal gånger under året med Finlandia när man känner då att laget kan så mycket bättre.
Ja.
Men det vill sig inte riktigt.
Och, nej. Jag kan tänka mig att det är frustrerande då som tränare.
Ja, det är frustration ja. Då. Det svåra är ju att hålla igen då. Man försöker ju vara en bra ledare, men samtidigt så är man mycket vinnarskalle också. Och man vill ändå mötas på halva vägen med ja. Spelarna. Men vissa har det funkat väldigt bra med och vissa spelare funkar det sämre.
Ja. Hur är det med, om man ser rent taktiskt på lokalfotboll som tränare? Hur mycket bryr du om vilka ni spelar mot? Och hur egna laget spelar och hur mycket bryr du om vilka ni möter? Mm.
Jag tror att jag hamnade mycket i Kossara på grund av just denna biten. Att jag är väldigt, väldigt, har väldigt bra koll på motståndarlagen. Jag följer väldigt mycket matcher ja. Från på plats och så. Så att jag har oftast lika mycket koll på motståndarlagen som jag har på mitt egna lag.
Mm.
Och det är en styrka det, att känna till motståndarlagen. Mm. Många gånger på matchgenomgångar och sånt så lägger jag första 10 minuterna på bara att prata om motståndarlaget och vad de är bra på, hur de spelar och sånt där. Och det hjälper mina spelare väldigt, väldigt mycket, helt klart.
Så att du tror det kan göra en stor skillnad även på, alltså på lägre nivå?
Ja, det finns ju många duktiga popföreningar och många duktiga lag i 6:an också. Det finns ju absolut lag som man får hålla ögonen på och det gäller ju att ha koll på dem och hitta deras svagheter.
Ja, för vissa är det ju liksom två skolor, att vissa tycker att man inte ska bry sig om hur motståndarna spelar utan bara spela sitt eget spel.
Man ska fokusera på sitt eget spel, men självklart så är det ju bra att veta om man har någon spelare i något lag som är extra bra eller extraordinär och sticker ut
ja.
Som är bra på något speciellt. Så.
Hur är det med att hålla truppen på glatt humör? Så är det, hur viktigt är det på lokalfotboll? Just det sociala?
Det är lite svårt faktiskt. Det vet man ju. Man har fått många kommentarer, sms och samtal liksom, där folk tycker att man spelar i division 6 för att man vill vara med och spela. Och då kräver de att de ska få starta. Ja. Många kräver att de ska få starta för att man är kompis med dem privat. Ja. Det är lite olika saker. Det är väldigt svårt.
Hur tacklar du det då?
Ja, det har varit lite svårt faktiskt. Eftersom till Säve och till Finlandia var det ju många som jag kände som följde med mig till de föreningarna. Då har det varit lite svårt, för då har ju folk nästan tagit lite för givet då att de ska få spela just för att man känner varandra. Eller för att jag bett dem ta steget över till, till mitt lag då. Och det är lite svårt faktiskt, men jag har alltid försökt fokusera på det man presterar på träningarna och framförallt hur ofta man tränar. Inte bara, inte bara att man är på träningen, utan man gör någonting av den träningen man där också. Så,
så även om det är en duktig spelare som har missat lite för många träningar, så då plockar du hellre med någon som alltid är där?
Ja, precis. Det gjorde jag i Finland. Jag petade Niklas Valerius två gånger under säsongen, trots att det var överlägset bästa spelare.
Hur tog han det?
Han tog det bra. Han visste att han inte hade tränat, eller han visste att... Han hade känningar ibland och det var lite olika saker, men det gäller liksom att ta ut det bästa laget för dagen och inte skapa någon disharmoni på det sättet.
Hur är det när det, alltså, att prata med spelarna och förklara varför man inte spelar? Hur tänker du där? Jag tänker på den här nivån. Ja. Jag kan tänka själv att spelar man inte så då är det ju för att tränaren anser att någon annan är bättre. Precis, men vill man ha, tycker att man liksom att spelarna är värda en förklaring på exakt varför, eller ska man bara köpa det bara att jag är bänkad för att någon annan är bättre?
I Säve hade jag ju eget ansvar, då fick jag ju helt enkelt göra så att när man sitter och tar ut ett lag, då tänker man ju sitt eget huvud varför den här människan inte spelar.
Ja.
Och då är det ju inte så svårt att berätta för honom heller. Nej. Det är ju bara man vill att han ska köpa den.
Ja.
Det argumentet och inte ta det vidare då, så att jag har aldrig haft någon problem att berätta varför. I Finlandia var det lite annorlunda, för det lät ju både Andreas och Christer hjälpa till med laguttagningen inför varje match. Men var det så att det var något jätteproblem där som vi skulle ta, då tog jag det avgörande beslutet. Men jag lät dem vara med och bestämma en hel del matchuttagning faktiskt. Och då var vi ändå tre stycken som kunde ta det. Och det var lite lättare då. Liksom. Då får man vara tre personer och då blir det mer vi. Det blir mer vi än jag. Och det är lite lättare för en spelare att höra.
Och det blir inte så uppenbart att det är din personliga åsikt då.
Precis, då är det tre stycken i en grupp som har tagit ett gemensamt beslut, har vi alltid sagt. Och så det kändes lite lättare då att man hade deras samtycke i vissa saker. Så att, det tycker jag att det är skönt och bra.
Om vi pratar lite mer om just, vi pratade lite innan om Säve, att de la ner. Nu är det ju ganska, det är ju tyvärr ganska många klubbar som har gått den vägen.
Precis.
Både anrika klubbar och klubbar som är ganska nystartade. Vad är det som är det stora problemet där, tror du? Med att klubbar inte överlever?
Det har nog mycket med spelarnas klubbkänsla att göra.
Är det sämre?
Ja, den är betydligt sämre. Det var ju absolut inte så på 90-talet exempelvis. Nu är det ju spelare som byter lag varje säsong. Och det är inte bara det. De kommer lite som ett entourage också. Det blir liksom att spelare lämnar i flock.
Ja.
Det är en spelare vill lämna och så tar de med sig fyra stycken till. Och det kan ju bli en klubbs undergång om man bara har 20 spelare i truppen. Så att det är lite svårt det där. Det finns ju vissa...
Men vad kan man göra åt det? Hur stävjar man det?
Det är i så fall... Om man tittar på det med det nya serieförslaget som var tänkt, som inte gick igenom. Det är ju egentligen en bra lösning om man skulle skapa 9 stycken divisioner. Då skulle ju en nystartad förening få ta en mycket längre resa innan man hamnar upp i division 5-6. Och då blir det väldigt svårt och då det krävs en helt annan organisation och ett helt annat engagemang. Och då tror jag att det blir väldigt mycket svårare att genomföra. Så, att, så länge det är som det är, som det är nu, så tror jag att det blir svårt. Det kommer alltid vara ett poplag i sjuan och så vinner de den hur lätt som helst och så går det kanske inte lika bra i sexan och det är inte lika roligt längre.
Nej, och där någonstans.
Det tar ju
så du menar, du tror ändå att lag lägger ner, att det hänger ihop med C-systemet?
Ja, delvis. Delvis.
Det har varit nu en liten, för er som är inne på Fiskebäcksbloggen här och läser, så har det varit en liten debatt där om huruvida C-systemet alltså hänger ihop med att det är föreningen som lägger ner. Sen är det väl kanske att det är många som har mycket annat att göra än att spela fotboll. Att det är inte samma, kan vi inte samma eldsjälar som innan?
Nej, så är det ju. Det är få förunnat med spelare som är i samma klubb mer än 5 säsonger på lokal.
För nu vet jag till och med, det var ju under i 6 år förra, det var ju spelare som bytte klubb under säsongen och sen bytte tillbaka under samma säsong.
Ja.
Alltså det är väldigt, alltså det känns som det flyttas väldigt mycket. Mm. Om vi då kliver in i dagsläget, Kosare, hur känner du de här första månaderna i klubben?
Den första månaden var jag mycket här och observera. Jag petade inte så mycket, utan det var lite inomhusträningar, det var lite utomhus och sådär. Det var mest att lära känna gruppen och se lite vad som fanns och vad som behövdes. Vi fick även skära ner på truppen med 7-8 namn också i samband med jul och nyår.
Var det svåra beslut? Eller jobbiga samtal? Eller köpte de att...
Det är det alltid. Det är liksom, vissa var ju här och tränade mer än andra och ändå fick de lämna. Sen var det vissa som inte tränade alls, som inte var beredda att ta den fighten helt enkelt. Nej. Det är lite lättare då. Då tar man ju bort sig själv. Men som sagt, jo, det var några svåra beslut faktiskt, och det är alltid tråkigt.
Var det du som berättade det, eller blev inskickade till...
Nej,
in på kontoret?
Vi hade faktiskt ett möte ute hos mig i Säve. Jag, Daniel och Savo.
Ja.
Där vi gick igenom truppen, vilka som skulle vara kvar, vilka som tyvärr skulle få lämna.
Och tillsammans,
tog vi detta.
Ja, det var enklare också då att lägga fram det.
Precis, det var ju liksom alla tre fick tycka till, och det var lite lättare då.
Mm. Hur, ni har spelat tre träningsmatcher hittills?
Yes.
Tre vinster?
Ja, Eriksberg, borta och nu sist borta mot Björke.
Ja. Hur är du nöjd med... Du är nöjd med spelet hittills?
Ja, både och faktiskt. Mot Eriksberg leder vi med 6-1 efter 55 minuter. Sen slappnar vi av lite på slutet, så de snygga till siffran lite. Men de första timmen mot Eriksberg, det var riktigt bra. Mm. Och även delar av matchen mot Björke borta nu, så spelar vi riktigt bra fotboll. Mm. Missar lite väl mycket chanser bara. 2-0 är ju klart i underkant, men vi gör en väldigt, väldigt bra match. Det är svårt att göra mål på oss.
Ja. Ja, jag såg nog en halvlek mot Vatta där. Din gamla moderklubb.
Ja, men det stämmer.
Men det såg väl ganska kontrollerat ut.
Ja.
Sen kanske inte var någon jätte...
Vatta låg väldigt djupt i sina positioner.
Ni hade väldigt mycket boll, men känslan var att det inte gick så snabbt.
Nej, det var trångt. Det var trångt på deras planhalva den matchen. Det var det.
Men jag tänker staben runt. Mm. Känns som en väldigt, väldigt engagerad stab.
Ja.
Som sagt, jag sitter i Vojkan Nikolic stol här inne på kontoret.
Yes.
Han är alltså...
Big boss.
Ja, det är så.
Ja, så är
det. Han som är chefen.
Precis.
På hemsidan, han har den lite luddiga titeln, föreningsansvarig.
Ja,
vad ingår i den?
Han är väl övergripande ansvarig för allting här.
Så
är det liksom.
Men det måste finnas, det finns antagligen en ordförande bakom.
Ja, han är väl det också.
Ja. Är han det?
Ja, det antar jag.
Han är det? Ja, du antar det? Du vet
han,
inte det?
Han har många titlar här.
Ja, det är så.
Men han gör det bra i alla fall. Det viktigaste. Vojkan gör väldigt mycket för klubben. Och han gör väldigt mycket för A-laget. Och utan honom så hade vi inte haft de förutsättningarna. Så att även om Vojkan är lite hård och sträng mot oss ibland så...
Det kanske behövs ibland.
Precis, så gör han det ändå för att han har ett mål.
Självklart. Hur, och sen har vi Savo.
Savo Drobac, ja, precis. Ja,
han är alltså sportchef.
Han är sportchef och värvningskung.
Ja. Är det han som alltså ligger bakom de flesta av de här stora värvningarna?
Precis, de flesta.
Och Vojkan har haft något, vissa?
Jag tror inte han har säkert i samråd med Savo gått igenom de grejerna. Mm. Det är ju deras skrivbord helt enkelt.
Ja.
Men jag tror nog att Savo är nog den som har etablerat kontakterna.
Ja.
Just eftersom han har spelat på väldigt hög nivå så känner han väldigt mycket spelare.
Ja. Men sen är också Dime inblandad också.
Jajamän, Dime Kosev. Han är föreningsutvecklare.
Ja.
Han var även
det är också en luddig titel. Ja, det låter jävligt bra.
Ja, det skulle jag kunna tänka mig vara
det. Ja. Ja. Kom ihåg när United Africa kom upp i våran serie. Vi var inne på deras hemsida och kollade. De hade alltså nästan mer folk runt laget än... Okay. De hade målvaktstränare, assisterande målvaktstränare och massörer. Och det såg väldigt bra ut.
Ja, Dime klev in som assisterande tränare till Sheffield förra året. Så att under hösten var han även en hjälptränare. Då, så att han har bra pondus också. Spelarna ser upp till honom och han har gjort mycket för laget. Och de ser fortfarande upp till honom. Och jag hoppas att han är med i samma utsträckning detta året och hjälper till som ett bollplank.
Ja. Sen har ni även målvaktstränare.
Ja, Ranko Stanic, precis. En före detta målvakt som kommer, han spelar väl fortfarande fotboll i Finlandia som målvakt tror jag.
Okay.
Men han är bara då anställd som målvaktstränare en dag i veckan i här i Kosara.
Ja. Det är inte alla division 4
föreningar
som har det.
Precis, men det var ett önskemål från målvakterna som har kommit hit och ett någonting som vi ville ställa upp med då, så ja, att de fick bra träning då varje vecka.
Hur, och sen även Patrik Iljin är med på ett hörn, gamla göteholmare.
Jajamän, Patrik, ja. Han är ju skadad rätt mycket nu, men han är här och hälsar på ibland. Han är ju både hjälptränare och hjälpt till mycket med materialet runt omkring då, matcher och sånt.
Så det är bra.
Han gör ett bra jobb.
Ja, så känns som du har en väldigt stabil stab runt omkring det.
Precis.
Så var här och kollade när ni spelade mot Vatta, och då såg jag upp i publiken och Vojkan var där och Savo befann sig i Paris då.
Ja, just det. Han var på kärleksmedel. Det var ju alla hjärtans dag vi spelade mot vänner.
Men jag tror ändå här att om inte jag missfattade helt så ringde han under matchen från Paris för att kolla hur det gick och vem som var bra och vem som gjorde mål.
Han trodde att vi skulle göra en livestream till den matchen, men vi lyckades inte med.
Nej, han letade förgäves på nätet efter den streamen. Precis. Men då är man engagerad om man egentligen är på, på semester i Paris och ändå vill veta hur det går i en försäsongsmatch på Gammelstadsvallen.
Sen har vi en nytillsatt grupp faktiskt med 7 stycken grabbar som jobbar runt omkring A-laget. Ja, det är lite med sponsring, lite runt aktiviteter runt matcherna, lite andra grejer, så att det är då 7 stycken där, och Savo är ju med i den gruppen och så att det är de då ytterligare några stycken.
Arrangemangsansvariga,
precis, och lite runt omkring där, jagar sponsorer och försöker få den här resan så bra som möjligt. Och vi får väldigt mycket hjälp, jag och Daniel, från klubben.
Finns det något mål, alltså långsiktigt mål?
Ja, det finns det.
Är det något du vill ta här inför publik?
Det vill jag ta, för det är väldigt många som har favorittippat oss. Dalla är en av dem, och jag tror de flesta andra lagen känner till vår satsning. Men vår målsättning är faktiskt på sikt att ta oss upp i seriesystemet. Ja. Det har vi sagt. Ja. Som Kossar har aldrig har spelat i mot 3, så är det ett önskemål. Dock så har vi inte ett uttalat mål att vinna någon serie i år eller gå upp i år. Utan vi vill göra så bra ifrån oss som möjligt och självklart komma så högt upp som möjligt. Men vi har inget uttalat mål i år att ta det steget. Nej. På sikt har vi sagt att vi vill klättra i seriesystemet.
Så ni kommer inte att jogga hem serien då?
Nej, jag tror inte några lag gör det. Division 4 i år är fantastiskt stark. Jämför man med Division 4A förra året, så är det en betydligt starkare serie. Dels är vi som ett väldigt bra Division 5-åtsätt lag med, och Kärra och Skottfint är med i serien också, som spelade Division 3 förra året. Så jag vill nog säga att Division 4A och även B då, såklart. Men det är båda Division 4 i år är starkare än förra året.
Ja, jag tänkte att jag senare kan ta en liten tippning här, eller kolla in lagen lite mer. Men får se om du kanske är lite tändvätska någonstans här.
Precis.
Men ni har ju, det har ju värvat in väldigt bra etablerade spelare till en redan bra trupp. Det är 7 nyförvärv.
Det stämmer, 6 stycken senior och en som junior då. Men han är även också då uppflyttad i seniortruppen direkt. Precis.
För det är väl tyvärr, Kossara har inget juniorlag då?
Nej, Kossara fick tyvärr lägga ner det. Vi hade ett juniorlag, men eftersom det var så många spelare från förra årets juniorlag som var födda 95,
som är
för gamla nu då, så blev det inte lika mycket spelare, och den här återväxten av spelare som vi trodde skulle komma då kom inte, så att de valde att lägga ner juniorlaget och några av de här juniorerna, 2 stycken, och är med i seniortruppen istället endast.
Sen då har vi alltså, det började första var det lite så lite som när Robinho gick till City, när Pringle dök upp här.
Precis.
Är det så? Lite sån, vad säger man?
Tar en bra värvning direkt.
Ja, precis. Sätta standard. För han har väl ändå, förutom att hans bror var landslagsspelare och utlandsproffs, så var han väl...
Mattias har spelat kontinuerligt i Division 2 i flera säsonger. Ja, så att det är
kapten i Sävedal.
Precis.
Och senast i Fjärr.
Ja, senast kom han från Fjärås där. Ja. De vann.
De gjorde väl en ganska stor satsning, va?
Ja, de gör väl även i år också, har jag förstått.
För jag tror väl även att någon av...
De gick upp i trean i förra året.
Ja, de gjorde det. Var det någon av bröderna Viggeborn, va? Från
Jonsered?
Ja, tror jag var det.
En av dem är där nu, i alla fall, vet jag.
Ja. Mm. Så det är ju... Du var inte inblandad i den?
Nej, det var inte. Han var en av de 2 namnen som jag kände till var på väg hit.
För han blev klar ganska tidigt.
Ja, han blev klar ganska tidigt. Vi ville lösa honom under frimånaden där, så att det gjorde vi. Och han var den första som kom in. Vi hade ju en tanke på vad vi skulle värva in, och då pratade vi då att vi skulle ta in en rejäl mittback.
Ja.
En riktigt bra målskytt, eftersom Kossara hade inga riktiga målskyttar förut. De hade yttermittfältare och ytterforward som stod för målproduktionen. Så vi behövde få in en riktig forward och gärna konkurrens på målvaktssituationen. Och det var de 3 första värvningarna som kom.
Ja. Vem, men du kan ju säga att du fick in mer än en bra anfallare.
Det blev några stycken. Det var väldigt många som var provspelare.
Ja.
Alla kunde vi inte behålla. Vi fick ju helt enkelt välja de som vi tyckte passade in mest i våran spelmodell. Men ja, även i omklädningsrummet. Ja. Vi är väldigt viktiga med att folk funkar som personer också vid sidan om planen. Och då valde vi att ta in dessa 7 spelare.
Ja.
Och det finns väl utrymme för en person till, tror jag, som, ja, som vi jobbar på också.
Ja. Vi kan bara se de som klarar. Alltså Mattias Pringle.
Ja.
Klar då. Och sen kom målvakt från Veleby, sen Mauricio.
Ja, han som han har varit i Veleby i många år och även 2 säsonger i ja, fyrklubben ja, där då, som ja, la ner nu då. Så att,
så har ni, hur många målvakter har ni i truppen?
Vi har 3 målvakter totalt. Ja. Den tredje målvakten är då han som var 95 och var junior förra året. Så ja, att han har vi lyft upp det till A-laget.
Och sen den andra är
Stefan Soert som, ja, som var första målet förra året.
Ja. Är det någon uttalad första målvakt än så
nej,
länge?
Inte. De har stått. Vi har haft 3 träningsmatcher på försäsongen nu. Så att den ena har stått 2 och den andra har stått 1. Så mm, våran tanke är ju att de ska få stå lika många matcher på försäsongen och få lika bra möjlighet att visa upp sig.
Så är det någon, utan att nämna ett namn, är det någon av dem som har imponerat mer än den andra? Eller är det jämt
jag kan själv säga så här att Stefan gjorde en väldigt bra match mot Varta och ja, nollan där. Vi räddade oss 2-3 gånger om. Och Mauricio gjorde en väldigt bra match mot Björke mm, och räddade oss också 2-3 gånger om. Så att just nu är det jämnt skägg faktiskt.
Ja. Det är väl en lyx som...
Så länge det är så jämnt mellan de två också så kommer de hela tiden spara varandra och sig själva såklart att kämpa. Och det finns ju inget bättre än de 2 duktiga målvakter.
Nej, just på lokalfotboll så kanske inte då i ett hårt satsande division 4-lag men på lägre nivå så målvaktsfrågan är ju alltid en... Vissa lag, jag vet i 6 år då, det är vissa lag förra säsongen som inte hade någon målvakt egentligen. Utan rullar runt på utespelare.
Ja,
och,
precis.
Så att det
ogenära.
Ja. Sen kom, och jag antar att de är bröder, Tahir och Harris.
Yes. Ja. Tahir är ju faktiskt född 98, så att han är junior flera år till egentligen. Ja. Men han är en extrem talang faktiskt.
Ja. Kommer han få speltid då?
Ja, det kommer han få. Han drar inte ner på tempot överhuvudtaget på träningarna utan han är väldigt duktig. Så att, det är en spelare vi tror väldigt mycket på sikt. Så att, det ska bli kul att se hur han slås in i ett eventuellt A- eller B-lag.
Ja. Och Harris hade du i Finland?
Yes, han hade
i Finland. Tog du honom till Finland?
Ja, det gjorde jag. Både han och Tahir följde med mig under frimånaden. Och Harris har ju spelat på den här nivån innan också. Så att även om han har mellanlandat i division 6 i några säsonger så har han spelat i både Semberia och Kortedal och Bergsjö IF. Så att, han har en bra merit från tidigare.
Ja. Och sen även två riktigt bra offensiva värvningar.
Mm.
Hector Svensson.
Hector, ja.
Det är ju ett klassiskt namn här i Göteborgsfotbollen.
Precis.
Jag kom från Sävedalen senast nu.
Från Sävedalen,
precis. Men jag har varit både Gais och Älvsborg och Frölunda och Torslanda.
Älvsborg i Allsvenskan, Torslanda är division 1 och 2, det stämmer. Och jag tror att han har spelat i Stenkullen och Lerum också, när gamla Alltvåan. Gamla och Floda också, tror jag. Sen. Så att, han har varit runt lite
grann. Efter målskytt.
Precis, ja, då, han har varit sett riktigt bra ut på träning och på sista matcherna. Han gjorde faktiskt debut mot Björke och gjorde mål direkt. Så, kul.
Ja, och sen då en till... Kanske en klassisk lokalfotbollsmålskytt. Mm. Kasim, Kornay.
Ja, det stämmer. Har jag jagat i 3 år.
Ja, till olika klubbar. Till Finlandia då?
Ja, han var aldrig nära till Säve.
Nej.
Han var inte riktigt nära Finlandia heller faktiskt. Men nu hade jag ju äntligen en klubb där jag kunde matcha hans egna ambitioner. Ja. Och då kände till och med han det att det var värt det. Och det var väldigt kul att han kom ner och kände på det.
För han var ju en sväng då i... Han var 2 svängar i fyrklöven.
Ja, han har gjort 2 säsonger i fyrklöven och en i Lindholmen faktiskt. Han har faktiskt gjort 93 mål på de 3 säsongerna.
Ja, det är bra.
Ganska imponerande. Ja. Även om det är division 6 så är det starkt.
Det är... Och han har börjat pikt, va?
Ja, han har börjat väldigt bra. Han har spelat de första 2 matcherna från start och gjorde hattrick i den ena matchen.
Ja.
Och nu sist... Fick han bara en halvlek, men det är ju på grund av rotationssystemet också. Och just för att vi har faktiskt väldigt bra spelare som står och
stannar. Men det är ganska ofta, det är 4-3-3.
Vi spelar 4-3-3, ja. Precis, så vi har 3
så vi får in alla offensiva.
Precis, eftersom vi har den bredden på offensiven nu så känns det självklart att använda 3 man från start uppe.
Och sen, inte glömma sista värvningen, Hassan.
Just det, Hassan Kösö, precis.
Ja. Han var
innan, va? Han är en hemvändare, han var för några år sedan när Kosara spelade från 4 då också.
Ja.
Och han
mot i Lundby och
han har också Sembera, varit i Lundby och Sembera. Han kommer senast från Sembera och så har han ju också då varit i, som du säger, i Fyrklöven där också. Mm. Det har ju Maurizio Kasim och
Så det är även är det inte tanken när ni värvar spelare också att det kanske är bra och kanske är svårt att komma ensam till en förening.
Ja, skönt att ha med sig. Faktiskt om jag ska vara riktigt ärlig så när vi det var mycket lättare att få Kasim och Hassan att skriva på när Maurizio hade bestämt sig för att komma.
Ja. Det är lite, så får man tänka lite kanske.
Precis.
Också.
Visst vi vill ha alla tre ändå men alla kanske inte kände för den satsningen eftersom det är lite tuffare även vad de är vana vid tidigare såklart. Men när Maurizio kom så blev det lite lättare att få över dessa andra herrar, helt klart.
Är det slutvärvat då?
Ja, jag vet inte om jag vågar svara på den här frågan, men jag tror inte att det är slutvärvat.
Nej. Och som sagt, det kanske inte du som har de krokarna ute heller. Det kanske är både Savo och...
Jag vet ju bara vilka som är här och tränar och vilka som har spelat matcher för oss. Sen är det Savos jobb att lösa de bitarna helt enkelt.
För jag var som sagt också en halvlek här mot Vatta och jag hade även hört lite rykten. Man har ju lite kontakter i lokalfotbollsvärlden. Edvin Pirri var med då.
Ja, just det.
Mm. Allsvenska meriter i ÖIS.
Stämmer.
Och lever i Ljungskile sen tror jag. Och senast i FC Trollhättan.
Det stämmer, faktiskt.
Och enligt Wikipedia så han har gjort 2 landskamper för Zambia.
Det stämmer.
Så mycket jag såg, absolut inget ont om honom. Men hade någon sagt att här på plan så finns det en spelare som har gjort 2 landskamper för något land någonstans. Så hade nog inte plockat ut honom.
Nej, han jobbade i tysta. Han har faktiskt spelat alla 3 matcher för oss. Ja. Just i den matchen spelade han på fel position. Vi hade ont
han är
om ytterback.
Han är
ytterback egentligen. Han är högerback då. Uttalad och utpräglad högerback. Han fick faktiskt spela mittback då i första halvlek på grund av skadeläget där. Men i andra halvlek så fick han spela högerback faktiskt. Och då var han ju betydligt bättre. Han kan absolut göra det bra som mittback.
Ja.
Men som högerback, det är ju där han är hemma. Så vi får se vad...
Hur går förhandlingarna där då? Eftersom han har varit med alla 3 matcher så antar att det är intressant.
Han är ju självklart det är ett drömscenario om vi skulle kunna knyta till oss en sån spelare också. Ja. Som sagt, men...
Han vill inte minska favoritskapet.
Nej, det gör inte det. Men som sagt, det är ju Savos skrivbord och jag vet att han gör så gott han kan. Men sen hur långt det räcker, det vet jag inte. Det är många bitar som ska falla på plats innan den värvningen är klar. Men han har tränat med oss och han har spelat 3 träningsmatcher. Men som sagt, så länge han inte är med i fogis
det är klassiska.
Så hoppar jag inte av glädje heller. Men vi får se. Som sagt, jag vet att många som har sett honom att spela och många som har frågat oss. Och det går ju liksom inte att ljuga och säga att han inte har spelat.
Nej, det är svårt att snacka bort.
Han har spelat
3 matcher.
Ja, och det är många som har sett detta och frågat till. Så sagt. Men självklart. Ja. Edvin skulle absolut göra det bra i Kosara. Ja. Men vi får se.
Ja. Sen även den matchen så såg även en annan spelare som inte... är klar för Kosara. Daniel Pereira. Eftersom han spelade Östra Cupen för Marieholm nu. Men mot Vatta så spelade han ju för er och gjorde faktiskt första målet.
Ja, det stämmer. Han hoppade in efter 35 minuter redan när våran lagkapten gick sönder.
Ja. Men som jag uppfattar så det är tanken egentligen inte att han ska... Alltså han är inte värvad till klubben för att som spelare utan han är värvad som tränare.
Alltså det har ju gått fram och tillbaka detta. Från början har ju Daniel varit värvad som en tränare. Men han är ju med och spelar på alla träningarna också faktiskt. Och han är ju faktiskt väldigt duktig fotbollsspelare fortfarande.
Ja, definitivt.
Helt klart. Skulle det vara så att vi får problem i backlinjen och sen inte kan använda honom och han står vid sidan om så är det jättesynd. Så att vi har väl pratat om att han då ska göra övergången till Kosara ändå.
För att kunna ha,
ha det som en halvduglig ersättare när det behövs. Helt klart. Men som sagt, det där får Daniel välja själv. Ja. Jag tror att han har fria händer att bestämma det själv också. Så, men
sen var det väl kanske som jag fattade att det var kanske inte tanken att han skulle spela med Marieholm egentligen.
Från början. Nej, precis. Han blev ju inringd på morgonen samma dag därför att han saknar folk. Jag tror inte ens att han hade spelat om han inte blivit inringd. Absolut inte. Och Daniel är värvad till oss som en tränare för att han gör det väldigt bra som tränare. Men sen får vi se om han gör övergången för nödsituationer eller inte.
Och skulle det vara, det är ju ingen dålig backup.
Nej, absolut inte.
Om det skulle behövas.
Daniel kan spela på flera positioner också. Så att han är så pass rutinerad och spelat i Superettan i Sirius. Så att det skulle vara fel att säga att vi inte vill ta emot honom bara för att han är tränare. Så att vi får se, Savo bestämmer även det.
Det är intressant. Hur ska du kunna liksom jonglera alla de här ganska etablerade spelarna, för alla får inte, kommer inte få plats. Om man ser, för jag menar, truppen, nej, det var ju bra, det är bra trupp redan innan.
Ja, precis.
Och det är många spelare som är etablerade, alltså högre upp. Då är ju, ja, alltså det är massa namn här som har merit. Kenan.
Ja, just det.
Och Nori och Goran och hela gänget. Som var med förra året och som också har meriter, som är duktiga.
Just nu,
hur balanserar man det?
Just nu är det inget problem, eftersom alla vet att det är försäsong. Vi roterar.
Ja.
Det kommer ju säkert bli värre i april när serien börjar. Så är det ju, så är det ju. Men samtidigt så, det som är bra med Kostara är att många av de här spelarna som vi har i truppen har, de har faktiskt varit där för 3-4, kanske mer säsonger redan. Och de känner varandra och de har tacklat det bra innan.
Ja.
Och de här nya spelarna som har kommit in, där finns det ingen som inte känner de här spelarna sedan tidigare. Utan det är faktiskt nära vänner och många spelare som har kommit in och spelat med de andra killarna sedan tidigare. Ja. I andra föreningar. Och det är ju ganska tacksamt då, för då har man en lite större
axel. Ni har tänkt till lite när ni värvat också.
Precis.
Inte bara kvalitet på planen, utan även
det
ska funka.
Precis. Många då umgås privat. De har spelat med varandra sedan tidigare och känner varandra sedan tidigare. Och det är lite lättare att acceptera att någon annan spelar på din egen bekostnad då. Mm. Just för att det är någon man känner då. Och hittills har det gått väldigt bra, men som sagt, man vet aldrig. Ser
alla vill spela och
alla vill spela, såklart.
Det är skallar och
många som lämnar bort barn för att komma på en match, och så kanske de inte ska starta.
Nej, det är
och många tackar nej till jobb. Jag vet, division 4, det är inte landslag på långa vägar. Det är fortfarande en lokal fotbollsnivå, men man vill spela alla matcher, så är det ju.
Ja.
Så att, jag hoppas ju inte på några sådana problem, men vi får se.
Nej. Det kan bli en del delikata problem för dig och
Daniel. Man ska aldrig vara nöjd med att sitta på bänken som spelare, men kan man föra den dialogen med spelare, mellan spelare och tränare, varför man spelar och varför man inte spelar exempelvis, så tror jag att man har kommit långt.
Ja.
Om den kemin funkar.
Ja. Om vi bara håller kvar lite vid värvningarna här.
Mm.
Förutom Pirri här.
Mm.
Är det några andra som har provtränat eller som är på gång, som du vet? Du behöver inte säga några namn, men är det... Eller är det...
Det har varit en hel del spelare här som har provtränat, som var antingen då själva har valt att inte komma tillbaka, eller så har vi sagt att det inte passar in hos oss.
Nej.
Men ja, det finns några till som provtränar oss just nu som inte är officiella.
Nej, men det känns som det offensivt känns det väl ganska...
Där är vi färdiga.
Ja, där går det inte att få in så många med.
Nej, precis. Vi behöver ju egentligen inte förstärka någonstans.
Nej.
Med tanke på att vi är 27 man i truppen idag, plus 20, de här två juniorerna, så att vi är 29 inklusive dem då, så att vi
det kommer inte... ett bra B-lag igen.
Ja, jo, vi har inga svaga lagdelar, däremot så kanske man tycker att man vill bredda på några positioner då, men de som är här och provtränar, de är faktiskt här för att slåss om just de positionerna.
Ja, det kommer bli intressant. Om vi hoppar då till själva serien, 4A,
yes,
hur bra
yes.
kollar du på 4A? Du sa innan att en av dina styrkor var att du har bra koll på...
Jag hade ju bra koll på 60 innan. Nu har jag fått söka mig koll på de andra lagen. Som tur är så känner jag ju väldigt många tränare i lokalfotbollen.
Ja.
Och det gör vi även i 4A. Och de lagen har jag ju bäst koll på i alla fall.
Ja. Så att, om vi kollar de nya lagen då, det är ju Kåsara då.
Yes.
Som är enda laget som kommer underifrån.
Bestämmer.
Och sen har vi två lag som via kval trillade ner från trean då. Vi går skottfint.
Mm.
Det kanske är det, jag vet inte om det är det originalpoplaget i de senaste. De börjar bli ganska gamla nu.
Precis, det är väl det
både klubben och spelarna.
Det är ju det poplaget som fortfarande är slagkraftigt, tycker jag. Som
har överlevt. Ja, ett poplag som har överlevt.
Absolut.
Och sen då Kärra.
Kärra, ja.
Ja. Vad tror du om? Vad har du koll på dem? Det är alltid svårt att ramla ur en serie och sen direkt ska kunna studsa tillbaka.
Så är det ju, men jag tycker att både Kärra och Skottfint borde ha de ambitionerna att ta sig tillbaka direkt, och de har även spelarmaterial till det. Skottfint har ju många duktiga spelare som har varvat ner i Skottfint helt klart, och Kärra har alltid haft ett bra lag, och de har legat i trean och fyran och pendlat flera år i rad, så att, och jag har bra koll på Kärra också, deras spelarmaterial också.
Mm.
Och jag tycker de två är ju...
Kommer de komma tillhöra toppen?
Ja, topp 5 absolut. Kärra och Skottfint kommer absolut tillhöra topp 5. Och jag tror att, även om de kanske inte nämner det själva, så tror jag nog att deras ambition är att ta sig upp omgående.
Ja.
Det borde det vara, för det är inte det lag som har ramlat ur.
Ja, jo, det antar man ju att de vill. Om vi ser från förra året då, de som var i toppen där. Rommelarna slutade tvåa och Kungahälla slutade trea.
Ja, det stämmer.
Kungahälla, de var väl uppe ganska högt för ett tag sedan. Jag vet, jag gjorde det på säsongen i Rödbo ute i Kungälv.
Kungälv har legat högt upp.
Ja, vet,
Pontus Wernblom har väl lirat.
Ja, precis. Adej var väl, tränare där.
Adej var väl tränare, precis.
Och spelade väl ändå lite i slutet. Ja. Men de var väl, tog jag väl upp i tvåan till och med. Och var väl stabilt i från trelaget.
Precis, det stämmer, det stämmer.
Men jag har inga, så inte riktigt kolla hur det är med...
Kongel gör en ganska rejäl satsning.
Ja,
jag vill nog säga att...
Wernblom tillbaka.
Ja, det får vi inte hoppas. De har fått in en kille som heter Sören Färm. Som,
ja, det har jag sett. Ja.
Från Oddevall där. Som
Oddevall, Oddevall.
Ja, det är ett riktigt bra nyförvärv, helt klart. Så att, men Kongel har fått in fler också. Schwan Kamal som lämnade Komarken, som också är en duktig lokalfotbollsmålskytt som har gått dit. Så att jag har hört att Kongel gör en rejäl satsning. Och vi i Kostara... har väl till och med sagt att Kongel kan bli det svåraste laget att handskas med.
Du hänger ut den som seriefavoriter?
Ja, inte seriefavorit, men Kongel är absolut topplag. De kommer absolut vara med och slåss, helt klart.
Rommelandarna som tvåa förra året, kommer de att kunna göra om den?
Rommelanda har jag faktiskt väldigt bra koll på. Jag såg väldigt många av deras matcher. Mm. Inte bara för att jag är kompis med Oskar Mark där. Utan hade ju han lämnade för Häckens akademi där nu. Precis.
Men han har varit lite deras, han har varit det länge och lite deras galjonsfigur.
Ja, han är ju nästan förknippad med Rommelanda. Så att han har gjort väldigt mycket för det laget och det blir ett enormt tapp. Inte bara för att han inte är med och spelar längre, men som engagerad tränare så tror jag att de kommer tappa lite i samband med det. Nu stannar ju Figge kvar visserligen då och han kommer ju göra sina mål också om han spelar, helt klart.
När de spelade nu Ösa Cupen här.
Ja, just det.
Ledde med
2-0. Ja, jag såg matchen på plats. Ledde med mot Kortrollen med 2-0 i paus och gjorde det väldigt bra.
Var Böjen svettig då?
Svettig är han väl alltid när han står vid sidan om. Men,
var förbannad?
Han är härlig. Ja, jag stod faktiskt på andra sidan plan. Men jag kan säga att
med flit, för du inte ville stå.
Jag hörde hans halvtidssnack där. Ja. Och jag kan lova att spelarna hörde också, för det var ett helt annat lag som kom in i andra.
Ja, uppenbarligen. Så de mötte på framåt och vände det.
Rommelanda gjorde det väldigt bra i första halvlek. Han låg väldigt tätt på och skavde på hälsena på dem. Och de stressade väldigt mycket. Sen tog Arken slut och de hittade kortare ytor bakom deras spelare. Och vände faktiskt på 10 minuter bara i de tre.
Ja, det är imponerande.
Men Rommelanda gjorde det bra. Första sättet ska de ta med sig, för de hade väldigt mycket folk borta i den matchen. Jag vill ju minnas att Oskar Mark startade den matchen och spelade 60 minuter och det har han nog inte gjort på några månader.
Nej, så det är ju imponerande. Men då tror du, har du Kungahälla skottfint?
Kärra,
Rommelanda. Att det är det, Vad säger jag om Sembera som också gjort väldigt intressanta Östa Cupen
resultat? Det har ju verkligen inte gått mig förbi, utan tvärtom. Jag trodde att Sembera var ett lag på dekis som hade tappat spelare. En av deras spelare kommit till oss där och i form av Hassane. Men deras insatser i Östra Cupen är ju häpnadsväckande.
Jo, men du har inte sett några matcher på plats?
Nej, vår sportchef Sambo var där och tittade på båda matcherna. Och jag fick ett sms om att det var en varningsklocka rejält där. Han sa att Kviding kom med ett riktigt starkt lag och de förlorar på straffar och det är ju riktigt starkt.
Kviding brukar alltid skicka sig till U19. Ja, men nu kom de, som jag fattade, med A-laget i stort sett.
Kvidings U19 spelade match samtidigt nere i Varberg. Ja. Samtidigt, så att det var därför de inte kunde komma med det laget. Men det är ju all heder till Sembera, och sen dagen efter vinner de mot ett stabilt Gunnilse med 4-0.
Vet du vad Gunnilse kommer för lag?
Nej, det vet jag inte, men enligt deras matchefråt på Semberas sida så var ändå Gunnilse bollförande och hade mycket boll och sånt där.
Det
tyder ju på att de hade ett bra lag med sig. Så att när Sembera får bli ett av de 5 lagen jag lyfter i våran serie som blir tuffa, helt klart. Och de har ju spelat 4-an ett tag, så de har ju spelat 3-an också för något år sedan, så det är inget dåligt lag, absolut inte.
Vad tror du om bottenstriden nu? Det är alltid lite svårt. Kan inte väl hänga ut några lag?
Nej, jag har gjort det innan nämligen och då har jag fått skit för det i andra serierna. Men
det kommer ju säga vara tändvätska ändå att spela mot Kossara i år.
Det har varit lättare förra året, som satsade på sitt juniorlag i A-laget förra året. Och då hade man ju kanske säga det lättare förra året. Men i år tycker jag inte att det finns ett toppskikt och det finns ett bottenskikte, men att hitta någon som direkt skulle åka ur eller inte klara sig, det tror jag inte. Kode låg ju pyr till förra året, ja. Det vill jag minnas. Och, men de har ju slått Nol med 12-0. Och,
ja, det är ju med, frågan om det, vilka, ja, vilka som är bra är, och dåliga där.
Precis, det vet man ju inte vilka...
Guldheden.
Ja, Guldheden.
Och Hisingsbacka.
Hisingsbacka, det är ett ungt lag, spelskickligt. Ja. De spelar, de är bra på små ytor. De är ju alltid bra varje år, men svårt att veta. Jag såg dem faktiskt i H&M igår där på Backavallen mot Bosna. I 60 minuter och
där Bosna har du ganska bra koll på efter 60 dagar.
Och Bosna gjorde det faktiskt väldigt bra i den matchen med division 6 mått sett då, men jag tyckte Hisingsbacka imponerade inte. De hade stora problem med Bosna. Sen gjorde de med 2 mål sista 5 minuterna då. Men som sagt, det är en match, det är svårt att bedöma, men jag tror inte Hisingsbacka eller Guldheden är med toppskiktet i alla fall. Sen vet jag att Guldheden har fått in lite spelare. Jag kikar lite på allas hemsidor och Guldheden har fått in lite spelare, helt klart. De spelar mot Styrsö och fick 1-1 i helgen och det är bra för Styrsö är ju nästan ett division 4-lag redan nu.
Ja,
så att, jag vet inte, Partille vill jag nog höja lite också faktiskt.
Ja, nu har du en 6-7 lag.
Jag har ju 6 lag som kommer före Kostara plötsligt. Ja. Partille med en god vän till mig, Jon Hilberg, som är tränare där.
Ja. Han svänger i Läxtorp också.
Precis, Läxtorp. Ja. Han har varit i Tyve. Han tog Hisingsbacka från division 6 till division 4. Ja. Och han har varit i Kärra också som tränare.
Rutinerad lokalfotboll.
Absolut, god gubbe, en vän till mig också såklart. Jag önskar honom all lycka till. Och han har också fått in en hel del spelare till Partille där. Och de gör en rejäl satsning. Och de tog sig till kvartsfinal i cupen här. Ska bli kul att se hur de
även fick in ett par duktiga från Läxtorp där.
Ja, det stämmer.
Två gubbar och även lite andra vävningar tror jag.
Det har kommit någon från Sävedalen också där, vet jag. Så att, nej, Partille såg stabila ut i Östra cupen trots att de mönstrade ett väldigt ungt lag. Så att de har nog en hel del att tillföra.
Så det blir inte lätt för Kosa då? Nej. Trots alla värvningar.
Jag vet inte om alla lyssnar på detta, men den här jogga hem-serien och promenadseger och sådär, det...
Jag gillar att vinkla det så.
Precis.
Säljer lösnummer.
Snart tar jag bort mina sponsorpengar från
det. Det är så, ja, du degar in ordentligt där.
Ja, precis.
Går företaget så bra?
Ja, jag ser det faktiskt på ett annat sätt. Eftersom det är så väldigt många som följer den bloggen så ser jag de 10 000 kronorna som en ganska liten peng. Med tanke på att alla de här människorna som läser den bloggen kanske då snöar in på min lilla logga. Och kanske då blir en potentiell kund. Så att, jag har sagt det till alla och jag säger det återigen att om den här annonsen på bloggen renderar nya kunder så kommer fler pengar från mitt företag läggas på bloggen. Helt klart, för jag vill att den ska vara kvar. Absolut.
Det är väldigt glädjande att den är igång igen.
Precis.
Så det är härligt.
Det har varit mycket inlägg de sista dagarna. Det,
ja, han jobbar
det
på. Sedan.
Ja, det är kul.
Det är härligt. Kommer du att klara den pressen då?
Ja, vi har en egen målsättning i Kossara. Ja. Som vi kan nämna här och nu. Vi vill självklart komma så högt upp i serien som möjligt. Ja. Vi har sagt att vi ska försöka vara ett topplag. Och kan vi bli topp 3 redan första året som nykomling så är vi nöjda med det. Ja. Så topp 3 är våra målsättning.
Ja. Har du backning från Borken och Savora eller kommer du få skit för det?
Jag är ju en sån vinnarskalle. Jag hatar att förlora och jag vill vinna alla matcher även om det är på träning eller träningsmatch och allting. Jag vill ju alltid vinna alla serier som jag ställer upp i. Mm. Jag har bara vunnit en serie och det gjorde jag med B-laget i Säve. Och sen har jag 2 tredjeplatser i Säves A-lag och en andra plats i Finlandia. Så jag strävar ju självklart efter att vinna serien. Ja. Det gör jag alla år. Men som sagt, man får ändå tänka på det att år 2014 så spelade Kärra och Skottvind i division 3 och Kosara spelade i division 5. Det skiljer två serier inför detta året. Och det är ett stort steg att ta då. Så att som sagt, jag vill vinna varje match, men våra målsättning är att vi ska bli topp 3.
Ja. Och det känns som med den rutinen i truppen så är det nog ingen som bryr sig om så mycket kanske att det tippas.
Nej, alltså, jag vet ju att spelarna de följer bloggen och de kikade lite på Björkes införreferat och deras matcher och efter också. De tycker det är jätteskoj att få den credden liksom. Och det ska de ha för det är duktiga fotbollsspelare. Men jag tror inte någon av dem liksom läser det och liksom slutar spela fotboll och ställer in skorna. För många spelare har spelat så högt upp så att de vet vad som krävs varje vecka för att vinna matcher. Och det hoppas jag verkligen att de inte faller in i något sånt beteende och läser det otroligt.
Och då skulle du har ju ganska många att välja på om några skulle falla igenom.
Så. Nu har det ju varit rätt schysst här. Vi har haft lite skador och lite folk som inte har kunnat, många som har varit sjuka. Så vi har ju liksom kunnat peta de spelarna som ändå inte kunnat vara med. Och ändå fått ett väldigt slagkraftigt lag varje match. Vi har ju inte någon gång spelat med den tänkta startelvan eller någonting. Vi har verkligen liksom försökt ha ett lika bra spelare på sidan som man har på plan, så att man liksom hela tiden har samma balans och nivå i laget på i andra halvlek.
Tillfälle att se dig och Daniel och se alla spelare, de får chansen.
Absolut.
Ja. Ja, det ska bli väldigt intressant att följa Kossarna den här säsongen och se vad den här satsningen vad den leder till.
Mm.
Och se om de på sikt tar sig upp från
precis,
fyra.
Precis, på sikt, ja.
Ja, jag tror vi gör så att vi avrundar här. Mm. Och tackar väldigt mycket för att du tog dig tid.
Bara passa på att nämna det också, att det är många som har trott att jag är i Kossarna själv. Jag blev tillsatt som tränare i Kossarna ganska så tidigt.
Ja.
Och då fanns det ingen annan. Daniel Pereira har ju kommit in då som min tränarpartner senare här. Och det är delat ansvar, och Daniel gör precis samma arbete som jag gör. Och han ska ha all cred för det han gör. Och jag är jätteglad för att Daniel är med.
Jag kan säga jag fick en liten gliring när jag skrev inte att han var assisterande, men det tolkades för lite så nej, det blir väl så när den ena tränaren blir klar.
Precis. Nej, med facit i hand så är jag framförallt och hela föreningen och även spelarna väldigt nöjda med att Daniel har valt att komma till.
Det är en väldigt duktig tränare.
Ser verkligen fram emot det samarbetet.
Ja, så får jag önska både dig och Daniel och hela Kossarna.
Tack så mycket.
Lycka till.
Tack så mycket.
Och förhoppningsvis inte stöka ner för mycket ägnet på Bojkans kontor.
Nej.
Det är mycket hemligheter här.
Precis, mycket.
Se om vi kan läcka ut någonting.
Precis.
Lite hemliga spelövergångar och annat.
Precis, lite papper från Fogis.
Ja. Men får ha det så bra.
Tack så mycket.
Podden dyker upp igen, hoppas jag, om några veckor. Får ni bra till dess. Hej då.